Jag har förberett ett quiz också. Som bara handlar om riktiga Malmöfrågor. Det quizet går ut på att se vem av er två som är mest malmöit.
Mm. Shit, vad jobbigt.
Okej, är ni beredda?
Ja. Mm.
Fråga 1. Vilka är porr- och sexbutiken Grottan på Värnhems öppettider? Inga svarsalternativ.
Det här tycker jag är svårt. Jag har lite dålig koll, ärligt talat, på vilken sorts vuxenbutik Grottan är.
Det är det här jag menar.
Om den är en nattetidsvuxenbutik eller en lite mer städad. Jag tänker ändå gissa att den som har Grottan inte stiger upp alldeles för tidigt i onödan. Jag tänker säga 11-22.
Mm. Bra, Karin.
Oj.
Det är så kvarterskrogsöppettid.
Ja, nej, men jag tänker att de kör alltså typ så 2 dagar i veckan.
Ja, den
16-19.
Parametern tänkte jag.
Det är bra. Måns får poängen. Svaret är alla dagar i veckan 12-18.
Okej.
Okay. Oj, det var ändå
det är lite jävligt udda tider. Ja.
Det är som att man är en bank.
Exakt. Fråga 2. På porr- och sexbutiken Grottan på Värnhems butikfönster sitter en skylt där det står vad porr- och sexbutiken Grottan har till försäljning. Vad står det på skylten?
Nej.
Video tror jag är ett av orden i alla fall.
Ah, ja.
Snyggt.
Leksaker.
Ja, tänkte precis säga det.
Okej, Måns förslag är video och leksaker.
Och jag tror att det är en tredje grej också, men det kommer jag inte på.
Vad kan det vara?
Karin, du måste ha ett eget alternativ.
Men typ,
man och man.
Alltså typ så kläder, kanske.
Jag tror att det står kläder.
Eller vad kallar de det?
Lingerie. Du svarar bara kläder.
Nej, men jag gissar ju också video och leksaker.
Okej, svaret är DVD och sen citationstecken leksaker.
Ja. Fan. Ja, men på gränsen i alla fall.
Jag tycker det är en poäng till Timons faktiskt. Det var väldigt nära. Fråga 3. På Östra Förstadsgatan sitter en annan skylt med reklam för porr- och sexbutiken Grottan på Värnhem. Skylten innehåller en slogan och sen porr- och sexbutiken Grottans webbadress. Vilken är sloganen?
Det har jag faktiskt ingen aning om.
Du måste gissa.
Där hade det ju varit kul med några alternativ. Alltså.
Vill ni ha en ledtråd?
Ja, hemskt gärna.
Det är väldigt kort.
Det är bara ett ord.
Det är bara ett ord.
Järdå.
Järdå. Järdå. Sex. Det är en skylt där det står sex.
Som alltså både en påminnelse om vad de säljer och när de stänger.
Ja, exakt. Perfekt.
Man rullar in där med bilen. Bara, fan, har jag bråttom eller inte? När var det de stängde?
Sex! Måns vann. Måns är mesta malmöiten.
Ja, mesta grottaniten.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Dirty old town.
För Malmö är drömmarnas stad.
Från Grottan till ännu ett avsnitt av Välkommen till Malmö.
Tack.
Tack.
Där, det är jättekonstigt att säga så, men det är också helt naturligt. Där vi nu bara är Kalle.
Hej.
Och Karin.
Ja.
Och jag. För David är inte här idag.
Han är sjuk. Det är väldigt trist att han är sjuk, eftersom att vi ju idag ska prata om bygglov.
Nej, precis. Så att vi kommer ju sitta här som idioter. Men vi skulle kunna börja i den änden.
Vi börjar i änden Anders Olin från SD Malmö och änden inte ens de döda.
Precis.
Klarar sig.
Det finns ett nu ganska så ordentligt gammalt avsnitt av Välkommen till Malmö, där vi pratade, jag tror att avsnittet heter Ett miljonprogram för de döda.
Mm. Just
det, där vi pratade om att inte ens på andra sidan som man säker för Sverigedemokrater. På den tiden så handlade det om den muslimska kyrkogården som skulle utvidgas och därför behövde öppna filialer på några olika småorter i Skåne. Folk som bodde där blev mycket, mycket upprörda eftersom de tänkte att muslimska kroppar släpper ut mycket mer gift.
Det var, och det var ju lite mer intrikat. I själva verket så var det ju att de var oroliga för en massa olika saker.
Ja,
så
absolut.
Typ, det kommer komma hit gängkriminella. För de dör ofta.
Ja, precis.
Och sen också, vad heter det? Men sen när det var, som det så ofta gör när man har väldigt dumma tankar och man liksom har magreaktioner som inte riktigt går att stå för, så hittar man någon typ av rationalitet i det. Och då var det någon i någon Facebookgrupp, får jag gissa, som kläckte ur sig. Många muslimer kremerar sig inte, för att det är rent kulturellt bara någonting man inte gör, precis som typ katoliker. Det gör ju andra, det måste ju vara dåligt på något sätt. Det kanske rinner ut i vattnet eller något.
Nej, men precis. Ja. Precis. Och nu så har vi äntligen, får man säga, fått ett nytt kapitel i den här historien. Det stod i tidningen först 28 januari, så man får ju förmoda att det började lite tidigare än så. Stadsbyggnadsförvaltningen hade fått en whistleblower.
Just det.
På nacken. Som hörde av sig och sa att de här mausoleerna på St. Pauli Mellersta, har de verkligen bygglov?
Alltså, och det är ju alltså alla med lokalkännedom vet att det är då alltså de romska mausoleerna vi pratar om. Som jag varje gång jag gått förbi den kyrkogården och haft någon i hälen som inte är från Malmö, så har jag sagt, titta vilka feta, vilken fet kyrkogård, coolt. Så det är ju en grej folk har en relation till. Men om vi bortser från att det är den romska kyrkogården, jag tänker att vi kan återkomma till det. Mm. Det är ändå lite sjukt i huvudet att driva en bygglovsprocess mot de döda. Alltså, oavsett allt annat är det småsint.
Jag kan säga att det är du inte ensam om att tänka.
Nej.
För att dagen efter så kommer det nämligen fram att vilka är det som har varit och grävt i arkiven för att leta efter bygglovshandlingar? Om inte Sverigedemokraterna. Niklas Holmgren Gjellersten, som sitter i kyrkofullmäktige, och Anders Olin, som enligt egen utsago alltså har fått, de har också fått en whistleblower som har hört av sig till dem, som enligt deras berättelse då ska jobba på kyrkogården.
Det stämmer säkert.
Det kan stämma, det kan inte stämma. Alltså, det är lite svårt att veta, och jag tänker att det inte egentligen spelar så stor roll.
Nej.
Till Sverigedemokraternas försvar så är det här en ganska klassisk politisk partilösning. Ja. När man vill göra en skandal av en fråga, så säger man, 1000 pers hörde av sig till oss om det här. Ja. Vi måste föra sanningens lands framåt.
Absolut.
Hur som helst, de upptäckte att det finns bara bygglov för en enda av de här byggnaderna. Och det hör till saken att när de här byggdes så behövdes det inte bygglov, utan det behövdes en annan typ av godkännande som är specifik för kyrkogårdar. Jag kommer inte gå in i detalj på det.
Nu är det jävla tur att vi inte har David här, för annars hade vi suttit och pratat om det.
Ja, men exakt. Och så hade alla. Jag funderade faktiskt på att höra av mig till en kompis som kommer från en kyrkogårdsförvaltarfamilj för att se om jag kunde få en exklusiv intervju. Men sen efter en prejudicerande dom som kom för några år sedan, som rörde en kyrkogård utanför Helsingborg, så måste man numera ha bygglov om man ska ha de här husliknande konstruktionerna. Så inte bara gravstenar, utan lite mer avancerade.
Jag hörde ju hur de här mausoleerna beskrevs i Östermalm. Jag har inte lyssnat på Östermalm-podden på så 3 månader. Och sen inför det här så gjorde jag det. Och jag ångrade det direkt. Men Magnus Olsson beskrev det som nästan sommarstugor. Och då kände jag, Magnus, om det är likt din sommarstuga, om de här klossarna med sten är likt din sommarstuga, skaffa bättre hantverkare.
Och tänk vad trångt det ska vara för dem där inne. Den är inte jättestor, men den är ändå människostor.
Mannen har byggt en sommarstuga för att dö i.
Precis. Som många konstruktioner på kyrkogårdar, så är de här lite hemmabyggen. Vilket betyder att de också, vissa av dem har gått lite utanför vad de kanske egentligen får göra. De är lite större än vad de här ursprungliga tillstånden tillåter och sådär. Och också lite hembyggen kan eventuellt vara lite skakiga i konstruktionen.
Det vet man,
men
inte.
Det vet man inte.
Det är väl det som är grejen med det här.
Det är en väldigt viktig del av den här historien.
Allt det här handlar ju bara om att det har byggts saker som man inte vet hur det är byggt.
Nej, precis. Alltså, precis. Och som
det är ett ganska stort antagande egentligen, att vara så. De kanske bara faller ihop. Alltså, jo, absolut. Teoretiskt sett.
Ja, men precis. Liksom. Precis. Men det är det antagandet som Sverigedemokraternas eventuella whistleblower, som kan vara Anders Olin själv, det vet vi inte, liksom springer med hela vägen. För att de säger så här, att vi måste undersöka det här, för att tänk om det är en besökare som står i närheten och så rasar en vägg ner på den, eller en som jobbar på kyrkogården som står och rotar i någon rabatt och så rasar allt över dem, och så vidare. Där har de också en så här gammal skräckhistoria med sig, om när en gravsten rasade ner på ett barn så att barnet dog.
Är det sant?
Ja. Aha. Vilket jag också vill säga var i Helsingborg.
Ja, det är
men jag kan blanda ihop historierna alltså. Hur som helst. Så att saker händer ju. Det välter ju kyrkogårdar då och då. Antingen för att folk välter dem. Eller för att de bara står lite ostadigt. Men det här är ju då, det här är ju Sverigedemokraternas tolkning. Och man har kanske själv varit med om att man anklagas för saker som man inte tycker att man själv står för.
Mm.
Som man aldrig har sagt.
Man har alltid varit där.
Ja. Ja. Så att man förstår ju att de blir förbannade när TV4 för några dagar sedan sänder ett TV-inslag om den här rättshaverismen.
Ja.
Och försöker ställa Sverigedemokraterna mot väggen.
Ställer den rimliga frågan.
Är det för att de
vad driver dig egentligen?
Ja, exakt. De vill veta vad som är Anders Ohlins drivkraft. Är det för att de är romer?
Ja. Är det så att du är småsint generellt eller på ett rasistiskt vis?
Nej, men precis.
Liksom, frågan alla ställer sig.
Precis. Sverigedemokraterna, de sätter ju sitt kaffe i halsen.
Ja.
Skulle det vara för att det är romer? Nej, men det här är ju bara, det är bara en fråga om rättssäkra principer.
Ja, det ska vara lika för alla.
Om jag bygger min sommarstuga, då måste jag ju följa ett oerhört byråkratiskt regelverk.
Ja.
De kommer nagelfara mig.
Ja.
Ska de här kunna bygga sina sommarstugor?
Ja.
Redan här börjar man ju känna att det är inte något som är lite... ändå börjar lukta lite sverigedemokratiskt. Den här gruppen, jag menar helt vanliga människor som bygger mausoleer mellan 2000 och 2010. Återigen, inte romer. Om vi fortsätter att lita på att Anders Ohlin inte gör det här för att de är romer och han inte tycker att det gör hemma i hans stadsmiljö. Så man kanske googlar lite på Anders Ohlin. Det kanske inte blir så många träffar Anders Ohlin SD. Och så, för att man vill veta lite så här, ja men vad står han för? Vad har han sagt förut? Den roligaste träffen är Flashback-tråden om Anders Ohlin.
Uh-huh.
Som heter någonting i stil med vem är den här sverigedemokraten som särskriver?
Nej, vad elakt!
Ja, det är lite elakt. Som handlar om att han, när han hade någon funktionärsroll i partiet, hade fått veta innan det blev skandal att någon annan i partiet skickade dickpics till någon tredje i partiet. Men inte gjorde något åt.
Och då skrev han dickpic eller vadå?
Förmodligen, jag vet inte. Sen skrev han något konstigt på engelska på sin Facebook-sida om att man skulle vara lojal med sina bröder. Enligt den här Flashback-tråden.
Spännande.
Sen kommer man in på My News Desk, heter det.
Mm.
Ja, precis. Sidan där man laddar upp pressreleaser. Det finns inte så många med Anders Ohlin. För att han inte är Magnus Olsson, så det är inte alltid han som står på de här.
Ja,
men sen han blev SD-boss i fritidsnämnden så finns det några till. Men det finns kanske, låt säga, 7-8 stycken. Inte alla de kommer direkt från Anders Ohlin, utan det kan vara att han nämns i dem. Så att ni förstår att det handlar inte om så många. Den senaste är ju då den här, som handlar om att man tycker det är viktigt med bygglov, inte specifikt för romer. Nej. Utan för alla människor.
Som bygger mausoleer i Pauli kyrkogård.
Precis. Den som kommer dessförinnan, från april 2024, handlar om att SD inte på några sätt vill, inte under några omständigheter, vill delta på Romskt informationscenter informationsmöte.
Åh nej Anders.
förvisso just efter att det var skandalen som handlade om Romskt informationscentrum.
Ja.
Men ändå, det känns inte som att det riktigt talar till Anders Ohlins fördel.
Jag lägger det ändå i bakhuvudet.
Precis. Sen är det några saker om att han vill ha mer resurser till konståkning.
Fett.
Att han vill att konståkningsklubben ska få ha sitt förråd i ett förråd i Hyllie Arena.
För det här är någonting jag vet om Anders Ohlin. Han var med i MIF.
Ja.
Alltså Malmö Redhawks. Fast sen när Percy tog över så slutade han. Han ville inte elitsatsa, tror jag.
Ja. Typ, han brinner för föreningsliv.
Men det är ändå, det förklarar ju konståkningsgrejen.
Ja, men precis. Han är konsekvent. Han är konsekvent på flera sätt. För att sen kommer man, efter några som man har skrivit under tillsammans med Magnus Olsson, så kommer resolut nej till ett hem för hemlösa migranter på Oxie vårdhem 2019. Det vill säga EU-migranter.
Ja.
Det vill säga...
Romer.
Återigen romer.
Det finns en indiciekedja.
Ja, precis. Så att han har ju liksom inte allting med sig.
Nej.
Han är ju själv fortfarande övertygad om att det här inte har med att de är romer att göra. Och det får vi lita på.
Ja.
Han får vara true to himself. Hans väljare verkar inte heller tro honom riktigt.
Nej.
För att när man går in på Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida och inlägget där de havererar om den här TV4-intervjun. Yeah. Den har, det ligger kanske 80 stycken kommentarer eller något. Vilket är ganska mycket för ett Facebook-kommentarsfält 2025, får man ändå säga. Och de som ser det här är definitivt SD-Sverigevänner. Eftersom Facebook funkar som det gör. Jag har sällan sett så många personer som står att de går i livets hårda skola som går emot Sverigedemokraterna. Och är så, varför bryr ni er i det här? Är det här bara för att de är romer? Och sen några stycken som är så bra där. Romer ska inte ha något.
Inte ens efter döden.
Så att Anders Ohlin har det inte lätt.
Nej, det är ju trist när man tar en väldigt småsint liten skitfråga och sen bara börjar folk behandla en som om man är lite småsint.
Mm. Nej, men precis. Eller håller med.
För att man är småsint.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Men vi får se var den här historien slutar. För att det som de här kyrkogårdsmänniskorna, jag kan ingenting om hur deras organisation ser ut, säger är ju att det här är en väldigt komplicerad fråga för att de här har stått här länge och har uppenbarligen rätt stor symbolisk betydelse. Ja. Det är väldigt svårt att ändra saker på kyrkogården.
Ja, det går till att börja med. Det är inte en chans i helvete att de rivs.
Alltså, nej,
för det hade ju varit. Då hade typ de som drabbas kunnat stämma Malmö stad eller någonting. Jag har ingen aning. Men det är bara så oproportionerligt att det är sinnessjukt.
Nej, men precis.
Så det händer liksom inte. Det är inte
precis.
En chans.
Och det är dessutom en sån här kulturarvsfråga.
Just det.
För att det är en minoritetsgrupp som har en väldigt speciell.
Ja. Man ska väl också ha med sig att det kan mycket väl vara så att inga av de här mausoleerna faktiskt är byggda innan efter 2010.
Ja, men jag tror att de är det, eller hur som helst så tror jag att de måste ha byggt. Några är det då.
För jag minns, jag har gått förbi där innan 2010 och varit så. Fan vad många de är.
Ja, jo, absolut.
Så jag är väldigt svårt att tänka mig att det är ens en tredjedel i så fall.
Ja, det vet jag faktiskt. Alltså, det är väl därför de gör det här detektivarbetet. Vi ska tacka Anders Ohlin för att han
gräver
i arkiven.
Det verkar som att det bara blir ett ganska trist detektivarbete där de i 9 fall av 10 tror jag kommer komma fram till nej, den här kommer ju inte välta spontant. Och i 1 av 10 kommer vi upptäcka den här kanske behöver murbruk, men den är byggd innan 2010. Alltså.
Nej, men precis. Sen, alltså, jag ska väl inte säga att jag är något... återigen har vi inte David här.
Nej.
Som hade kunnat förklara allt där. Men det kan väl också vara så att de kan ju få bygglov retroaktivt hur som helst.
Ja.
Så att,
ja, för det har ju varit snack om vite, men det känns också så helt otänkbart.
Precis. Återigen här till SDs försvar, eftersom det här absolut inte handlar om romer och absolut inte om att de ska rivas för att de inte passar in i stadsbilden.
Nej.
SD har ju inte sagt att de ska rivas.
Nej.
Bara att man ska se till att rätt ska vara rätt. återigen kanske lite svårt att inte läsa lite mellan raderna. Men
vi borde verkligen kolla upp om det är så att det har spontant skett sådana explosioner i den här muslimska utbyggnaden av kyrkogården, alltså av all gas. Och så borde Måns, du borde åka dit och testa dricka vattnet och se om du överlever. För det är ju ett gäng år sedan nu, det borde ju fått konsekvenser.
Det är sant.
På samma sätt så kan vi om 5 år gå till Mellersta kyrkogården och bara dö.
Ja, precis. Det är många i SDs kommentarsfält som är så, men alltså, menar ni att besökare på kyrkogården typ klättrar på den här? Är det ni är rädda för? Mm.
Har vi något mer om mausoleerna i Mellersta kyrkogården?
Det tror jag inte, men
man borde ju verkligen gå dit och titta. Alltså,
ja,
det är ju jävligt, alltså, det är fett. Det finns ju verkligen få kyrkogårdar som är feta.
Mm.
Jag tycker ju också den som är vid Gustav Adolfs torg.
Absolut.
Den är också, där är det bara så massa gamla, jättegamla. Och det är så Malmös överklass som ligger där. Så de är rätt maxade liksom.
Kommer jag ihåg rätt? Det här kan vara ett helt fabricerat minne, men att något anarkistgäng har försökt ha någon typ av event på kyrkogården.
Nej, det här är att jag minns ett 1 maj typ 2006 när det var liksom man höll tal på olika platser som var liksom symboliskt tunga liksom.
Mm.
Nu är polishuset. Är det stadshuset. Och en av dem var överklassens kyrkogård.
Ja, ja, ja.
och det var, jag minns att jag mycket ung redan då kände vad är det här? Och att de var så, där de hamnar.
Och, alltså på ett rätt nice ställe.
Det sjukaste är att jag berättade det här för dig. Ja. För nästan lika länge sedan.
Ja, precis.
Och då sa du, ja men det har jag hört från många. Varför då?
Men
det verkar vara en snackis om en sjuk grej som hände i ett sjukt tåg 2006.
Just det, och jag tror att jag lägger ihop det med det här We found new homes on the rich klistermärket.
Mm, men det var lite den grejen tror jag.
Just det.
Det var konstigt. Det är också, det blir extra konstigt när man inte minns detaljerna.
Nej, precis. Jag tycker fortfarande att det är bara ur ett hårdrocksperspektiv är ganska fett.
Jo.
bara därför så är jag för.
Children of the grave.
Resetips. Mm. För den som är i Malmö, jag går på Människokyrkogården. Mm. Jag skulle också hemskt gärna se att vi i det här inslaget klipper in när Magnus Olsson försöker säga mausoleum.
Ja. Mausoleum.
Mausoleum.
Ja, jo, men det är ju... Jag hörde det också innan.
För en sekunds lyteskomik.
Det var någonting annat han sa direkt efter som också var så fel. Jo, men det var att han sa Sankt Paolo.
På Sankt Paolo, Mälarsta kyrkogård.
Vilket är mindre fel. Alltså det är ju verkligen att sparka på någon som ligger och hovanda någon för att det är sagt Sankt Paolo.
Absolut.
Men
det är också ett mycket roligare namn. Jag tror att han tycker kyrkogårdar är lite läskiga. Han blir lite nervös.
Ja.
Jag har sagt mer fel saker.
Absolut. Mm. Absolut om saker.
Utan tvekan. Ska vi prata om föreningen Flamman?
Det kan vi väl göra.
Ungdomsgården/ ideella föreningen / jag vet inte vad. Skandalen som har briserat på Sydsvenskan de senaste 1-2 månaderna har varit att de två grundarna och cheferna på Flamman har tagit ut jättehöga löner. Alltså kring 100 000 i månaden höga löner. Och Flamman får sina pengar delvis från Malmö stad, en andel. Men majoriteten av pengarna kommer från saker som inte är Malmö stad. Så typ Allmänna arvsfonden och Region Skåne och allt möjligt sånt.
Jag tror att allt möjligt är ett ganska viktigt ord i sammanhanget.
Mm, men det är verkligen, det är Malmö stad absolut en väldigt stor bidragsgivare. Men i sammanhanget, det är inte Malmö stad som finansierar Flamman direkt.
Nej, precis.
Jag har i alla fall dragit mig lite för att prata om det här i den här podden. För att det folk snackar om just nu, som är in the know, är ju att det här är väldigt jobbigt för att Flamman har gjort så himla mycket bra grejer, citattecken. Och att det är väldigt trist att den här skandalen liksom kommer göra det omöjligt i framtiden. För det, i praktiken så kommer det troligen det. För nu har de blivit av med alla sina pengar i stort sett och kommer troligen sluta finnas. Men jag har ju tänkt att det man kan prata om är ju varför det är så här. Och vad man hade kunnat göra som inte är så här. Och sen lite kort vill jag också lyfta att jag tycker ju absolut att de här två cheferna verkar vara jättekonstiga och de ska absolut inte haft en lön på 100 000 i månaden för att driva någonting som jättemånga människor gör för jättemycket mindre pengar. Det är djupt osolidariskt. Alltså det är inte bra. Men jag har två saker jag kan säga om det. Det första är, ganska mycket av de här pengarna kommer ju ur att en av dem har åkt runt och föreläst en massa. Och då fakturerat för föreläsningar. Och sen istället för att fakturera det till sitt eget företag så har han fakturerat det genom Flamman. Och därigenom också gett pengar som annars hade bara gått direkt till honom har han gett till Flamman. Det är ju en förmildrande omständighet.
Just det.
Som i sammanhanget inte är så förmildrande för att det är inte jättemycket pengar, men det är ganska mycket pengar. Alltså det är konstigt mycket pengar som man tjänar på att bara åka runt och föreläsa. Mm. Bara där, punkt ett av saker jag vill problematisera. Varför tjänar man så jävla mycket på att bara åka runt och föreläsa? Det känns som en skandal som borde vara större nästan. För det är liksom en hel arbetsmarknad som är sjuk. Inte bara det här liksom. Det andra. Problemet här är ju att Flamman inte verkar varit en riktig organisation, om man säger så. Alltså en livskraftig och bred demokratisk organisation hamnar inte i den här typen av problem. För att i den typen av organisation så ser man till att de två cheferna inte kammar hem 100 000 i månaden, utan de pengarna omsätts i verksamhet istället. Så vitt jag vet så finns det inte jättemånga alternativ där ute i samhället av riktiga organisationer som gör den typen av grejer som man hade kunnat ge pengarna till istället. Det är det som är det huvudsakliga problemet.
Ja.
Det är min andra punkt. Punkt tre är det Flamman får så himla mycket cred för att de gör och gör så himla bra. Det är ju alltså saker som man tidigare har gjort i offentlig regi. Mm. Alltså typ fritidsgårdar, trygghetsarbete, sånt bös liksom. Superviktigt. Men hela anledningen till varför Flamman är de som gör det och varför de får så mycket cred för att de gör det så bra, det är för att de gör det lite billigare än när man gör det i egen regi, och framförallt utan all den byråkrati som det innebär. Att de så typ kan se mellan fingrarna lite, de kan anställa vem de vill, de kan vara så, den här killen borde jobba med det här oavsett liksom, vi behöver inte ha en offentlig liksom anställningsprocess och sånt, utan han känner de här killarna, det är han som borde jobba här liksom. Det är inte, och då blir det lite konstigt när hela USPen för det här upplägget, alltså att man har en aktör som gör saker som kommunen egentligen borde göra, men USPen är att de kan göra det lite bättre för de är lite mindre beräkneliga. det blir lite konstigt när man sen är så, vad fan, de här två killarna tog ett, alltså, för att det är hela upplägget, alltså, det är allt jag har, det är mina korta spaningar. Sen har jag också tänkt, och det har vi pratat om innan, någon måste göra ett forskningsprojekt om stadsdelsnämnderna i Malmö och vad som händer när man la ner dem. För jag har en så stark känsla av att den här typen av saker inte fanns när vi hade stadsdelsnämnder. För att då skötte kommunen det själva mycket mer.
Ja, det känns som att det kan stämma. För att om man ska vara så här, vems fel är det? Man kan väl i någon bredare mening säga att hela den här, alltså inte bara att du lägger ut såna här saker på lite mer flexibla civilsamhällsorganisationer, utan också sättet man gör det på. Alltså att du gör det genom de här tillfälliga projekten, vilket gör att de här föreningarna får, ja men som Flamman har det, de har finansiering från typ 700 olika håll samtidigt. Alltså. Där det blir otroligt svårt att veta vilka pengar som går till vad i praktiken. Det är en del i liksom flexibiliteten att det är väldigt svårt att ställa några krav egentligen på redovisning. Det ska ju sägas att det har ju varit lite olika också mellan de här olika bidragsgivarna. Vissa har ju varit extremt nogräknade och velat ha ordentlig avrapportering och sånt där, medan andra har skitit fullständigt i det. Om jag minns rätt så är Allmänna arvsfonden har varit väldigt flexibla. Och jag tror att det också är därifrån de har fått merparten av pengarna. Jag kan ha fel i detaljerna, så det kan ha varit en annan.
Jo, men jag tror att Allmänna arvsfonden har väl fått, alltså det är ju ganska skarp kritik från någon, typ Riksrevisionen eller något, om att de bara har slängt ut pengar utan att ha någon koll liksom.
De har bara fått, ska man inte få, alltså när man dör och inte har några arvingar, då går ju pengarna dit.
Om man inte dikterar något specifikt.
Ja men exakt. Vi är återigen ute i vad de döda ska få göra. Ska inte jag få kasta mina
just
pengar
det
utan?
Allmänna arvsfonden känner mig inte särskilt upprörd.
Nej.
Över att de pengarna, nej, ta dem.
Det är fine by me alltså.
Det går säkert, det är helt okej
grejer. Absolut.
Jag kommer ju testamentera att mina pengar ska gå till att bygga ett stenåbräke någonstans i centrala Malmö, så vid något tillfälle ska trilla över en hund.
jag ska skänka mina pengar till att det ska byggas ett sånt i Oxie.
Men alltså, för den som inte vill...
Mina pengar ska gå till att jag ska bli ett biologiskt vapen i en kyrkogård i någonstans i Skåne.
Vad är det Flamman gör?
De har fritidsgårdar, och sen ett perfekt exempel på vad Flamman gör är ju, vad heter det, nu när garaget hade problem med så kriminella tonåringar, vilket verkligen är så, fy fan vad jobbigt det är att hantera kriminella tonåringar.
Ja, personalen blev ju typ hotad och de fick stänga garaget som är ett sånt stadsdelsbibliotek. Och så har de ju då anlitat folk från
Flamman
som kan hänga där och typ prata med folk som kommer dit.
Och som är mycket, mycket bättre på att hantera kategorin kriminella tonåringar.
Men alltså, har de många fritidsgårdar? För det trodde
jag... Det kan vara så att den inte finns längre. Men
de har två fritidsgårdar, men sen är det ju många sådana, men precis som du sa, man, sådana här projekt.
Det de framförallt gör är ju att de sysslar med radikalisering. inte syssla med, men de åker runt på skolor i Malmö och pratar med personal och elever om, vad heter det, så islamistisk radikalisering. Vilket är ett problem som vi typ inte har i Malmö. Men, det är...
Eftersom vi har dem.
Nej, det är på grund av massa skäl. Men det är klart att det är bra att någon åker runt och pratar om det.
Men... Så både någon typ av resurs, liksom kompetens att hantera känsliga frågor som berör ungdomar, men också rent så här socialt arbete, tänker jag, med så här stöttande samtal med intagna och sånt som kanske de håller på med. Och så
allt det här tycker jag låter väldigt mycket som något jag hade velat att en kommun skötte.
Alltså, de befinner sig ju också i den här lite konstiga, om man ska säga, marknadsnischen, fast det är civilsamhälle, där de jobbar väldigt mycket med så här, alltså förutom ungdomsgårdarna, att de jobbar med sådana värderingsprojekt. Och de är ju ohyggligt svåra att avgöra vad de är bra för och inte. Alltså extremt svårt att värdera en sån verksamhet. När de har till exempel sitt projekt Resilient Gamers som arbetar för att stärka unga, att motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden.
Det är ändå rimligt.
Alltså absolut, helt rimligt. Jag förstår varför...
Mota någon... Andrew Tate i grind.
Ja, men exakt. Alltså, jag förstår absolut varför typ Allmänna arvsfonden eller någon ger pengar till ett sånt projekt. Det låter som en typisk sak man får projektpengar för och som är liksom... Ja, det är väl en bra grej.
Ja, exakt. Det är ändå bara de döda pengar.
Ja, precis. Från de döda till de levande. Och så här, saker mot hedersvåld och allt möjligt. De har också avhopparverksamhet.
Just det.
De har jättemånga såna här antiextremismgrejer. Förutom de här värderingsorienterade sakerna så har de sin avhopparverksamhet. Det tror jag är en av sakerna som de har liksom beskrivit för mest i den här rapporteringen. För den är mest konkret. Också.
Jag tror ju inte heller att det är någon jävla katastrof om flamman går under. De som är driftiga och vill bedriva bra verksamhet som är viktig i människors liv kommer se till så att de kan göra det ändå i ny form.
Ja, alltså det som är synd med det här, som ju alltid är det man måste säga när såna här saker händer, är ju att, ja absolut, det kommer ju finnas andra driftiga personer som kan göra saker. Och så länge det upplevs finnas ett behov för liksom civilsamhällessektorn så kommer det också finnas pengar att lägga på det. Men att det undergräver ju förtroendet för den här sortens satsningar. Absolut. Och gör ju också att de kan riskera att nagelfaras ordentligt mycket mer.
Ja.
Som kommer göra det svårare för de andra personerna som...
Men Malmö har ju ett gäng aktörer som är liknande, men som är mer beräkneliga och inte har så saftiga månadslöner.
Nej,
som jag mycket väl kan tänka mig nu kan bara axla.
Ja, nej, men det tror jag också, absolut. Absolut. Man kan ju också se det lite som en påmaning att vara liksom lite mer välfungerande organisation.
Ja. Men min poäng är i huvudsak fortfarande... Jag hade velat att kommunen skötte sådana här saker. Och det inbegriper också att kommunen kanske också kan vara lite mer flexibel.
Ja,
alltså
absolut.
Att man exempelvis har en ännu lägre skala. Exempelvis stadsdelsnämnder. Och att stadsdelsnämnderna kan vara lite mer loosey-goosey. Vi anställer en kille bara sådär. Ja, nu går han runt och pratar med tonåringar.
Visst, och att det inte på en gång ska bli så här. Har du kollat registret?
Ja, exakt. Ja. För det är ju förvånansvärt ofta så att de som är bäst på att hantera kriminella tonåringar har en gång varit kriminella tonåringar.
Nej, men precis. Sen ett sidospår i den här historien. Sättet som de här ledarna har försvarat att de har fått så mycket pengar, det är ju att de påstår att de har jobbat dygnets alla timmar.
Ja.
Vilket i dagarna verkar mycket sant, eftersom en av dem också har varit anställd av Malmö stad.
Ja, det är dagens scoop är alltså att en av dem har jobbat 140%, 100% på Flamman, 40% på Malmö stad. Och arbetsbeskrivningen, det här kommer ju ur att folk på hans så kallade arbetsplats på Malmö stad har snackat med sydsvenskarna. Alltså, jag har inte sett dem på 2 år. men det som är grävet är väl att sydsvenskan har kommit fram till att han jobbar med exakt samma sak. Vilket gör att då blir det är liksom inte en bisyssla riktigt om det är på pricken samma.
Nej, precis. Och man kan väl också tänka att det finns ett beroende på var i Malmö stad han jobbade, att det kan finnas vissa intressekonflikter här.
Ja, absolut.
Men det är en annan sak. Och det kan vi låta vara osagt. Det har liksom fascinerat mig att han hela tiden har försvarat sig med att han jobbar dygnet runt. Lite på samma sätt som så här Elon Musk har försvarat sig själv. och andra sådana personer som har betydligt mer pengar än vad han har.
Det är någon som driver en sån live-ticker-tjänst som ser till så att varje gång Elon Musk postar på Twitter så blir det en punkt i en graf. Och sen kan man liksom se hans dygnsrytm. Och det är så, killen sover 2 timmar. Och han jobbar liksom typ inte alls, för han bara postar.
Ja, precis. Det är jättesynd att enskilda människor inte liksom diarieför allt de gör.
Ja, exakt.
Efter att han dör någon gång i framtiden, om han nu gör det, så skulle det vara intressant att se vad som egentligen försiggår. Nej, men precis som de här tech-killarna, så är det som att han liksom förväntar sig att det ska vara att det som ska legitimera någonting, att man bara jobbar extremt mycket oavsett vad det är man gör för någonting. Så här, ja, jag är värd 1 miljon i månaden därför att jag jobbar ju dygnets alla timmar. Alltså det är som inte någon som har bett honom om det.
Nej.
Hade han haft ett vanligt jobb så hade han liksom inte fått extra pengar bara därför, utan någon hade ju varit så, ska vi ta in HR? Du kan nog inte göra ett så bra jobb om du inte sover. Så att, det här börjar vara ett problem.
Ja, nej.
Det kan också förklara att han är lite så här stingslig mot journalister och
verkligen
sina medarbetare.
Ja.
Ja, han jobbar ju säkert jättemycket.
Det är säkert. Men det är som, vad heter det, när matprisgrejen blev en nyhet i början av den här inflationen, så var det också mycket så snack om de här ICA-ägarna som bara skor sig och insiderhandlar och håller på. Och så var det ett gäng reportage där de bara följde olika ICA-handlare som bara jobbade så 20 timmar om dagen och bara var så skitstressade. Bara också framstod som jättejobbiga att jobba med. Och man bara kände, och de var så, jag förstår inte varför vi får så mycket hat just nu. Och man bara, du måste inte, alltså, anställ någon. Det är liksom inte ett försvar att också vara utbränd.
Nej, det blir väldigt konstig logik på något sätt. Vad har vi sen?
Ska vi prata om, David lämnade oss med ett tips. Ska jag högläsa?
Ja, det känns som att många av Davids tips, spoiler alert, kommer vara lite så man skulle vara där.
Vissa av dem förstår jag inte alls. Vi kan skippa dem jag inte förstår alls.
Eller ska vi läsa upp dem som en inblick i Davids feberdelir?
Jo, okej då. Citat.
Nej, det låter taskigt, förlåt.
Nej, för det är ganska roligt, jag gör det. Glöm inte bort att säga någon om att AI är dålig på att skämta. Att KD gör en SD, fast män med insändare i Sydis, och att ryktet på stan är att 2 bussar inte har plats för möte på Styrmansbron. Allting innan det sista var obegripligt. Men det sista, alltså ryktet på stan är att 2 bussar inte har plats för möte på Styrmansbron, det är guld. det känns, jag har tittat på bilden, Styrmansbron är den här nya bron som invigdes för några dagar sedan.
Just det.
Som är liksom en sväng som går in i varvsstaden.
Ja.
Som alltså är det nya området på Västra Hamnen. Om man tittar på en bild på Styrmansbron och föreställer sig 2 bussar mötas på den, så känns det verkligen som, nej, det får inte plats. Och det måste ju vara skitdåligt om det är så.
Alltså, man måste kanske inte kunna köra bussar överallt i stan, så är det inte.
Nej, okej, det kan vara så att det kanske inte ens ska köra bussar där. Jag vet inte.
Va? Ja, i och för sig, om det nu är riktigt på stan så måste det ju kanske, ingen rök utan eld, det ligger väl någonting till grund där. Det ska väl köra bussar då, får vi anta. Ja,
för om det körs bussar där, det blir ju verkligen inte kul om man inte kan köra över samtidigt. Vad gör man då? Måste man då stanna sin buss när man ser att på andra sidan står en annan buss? Blir inte det trafikhelvete?
Är det här vårt sätt att ge tillbaka till SD efter mitt snack om Anders Olin?
Ja, det är också en del av följetongen. Det är så mycket som faller mellan stolarna när sossarna är så bekväma, va?
Ja, men visst.
Ja, man borde ha en tydligare opposition som ger dem en spark i röven.
Ja, visst. Jag ser fram emot, apropå den tydliga oppositionen, att se huruvida de här på på Fridhemstorg kommer att bli en riktig folkrörelse snart.
Ja, de har ju fått en till artikel.
De publicerade en insändare bara för några dagar sedan. Mm. Eller en av dem publicerade en insändare, men skrev som ett vi. Att kampen går vidare i alla fall. Mm. De är förbannade på Malmö stad för att Malmö stad tecknade ett avtal med Särneke.
Mm.
Långt innan Särneke gick konkurs, från de ändå var så här lite skojarbolag.
Mm.
För nu har de nämligen läst Särnekes dagböcker.
Jag blev jätteintrigd.
Jag blev också jätteintrigd. Så att jag hoppas verkligen att vi kommer ha skäl att återkomma till det här.
Mm.
För den som inte har hört om det senaste avsnittet, eller förra avsnittet och några avsnitt innan.
Och har aldrig lyssnat på podden Vad händer GBG heller.
Exakt, det är alltså så att Särneke, stort byggbolag, gick i konkurs för några veckor sedan. De skulle bland mycket annat bygga en väg till Limhamn.
Mm.
Det bygget har tagit piss lång tid och har stått stilla nu rätt länge. Nu är det fruset för att
Särneke inte finns.
För att Särneke inte finns och själva konkursförvaltningen, vad det nu är för någonting, måste låta den stå för att kunna se vad som finns där. Och det här projektet...
Det är så välförtjänt.
Det här projektet var ju till att börja med jävligt impopulärt bland...
Malmös småborgerlighet.
precis. Som av någon anledning avskyr superbussar mer än allting annat på denna planet.
Ja.
Och ännu mer nu när det har inneburit att deras både arbetsplats och förmodligen väg till arbetsplatsen har varit en byggarbetsplats i flera år.
Ja.
Det pyr bland Malmös 300 moderater.
Men var kommer Särnekes dagboksanteckningar in?
Ja, precis. Nu är vi tillbaka utanför faktarutan. Precis, det är det man undrar. Just det där ordet var väldigt kittlande.
Ja.
Man vill ju lite att det ska vara Ove, heter han så? Vad heter han?
Ingen jävla aning, Särneke, faktiskt.
Som i och för sig inte längre äger företaget. Men...
Ola?
Ola, tack.
Mm.
Man vill att det ska vara hans egen.
Ja, men det är liksom, vad skulle det annars, vad kallar man...
Det känns ju som att det snarare är protokoll.
Mm.
Ja, men kan det vara? Det kändes ju inte ändå som personen som skrev den här insändaren. Verkar det ju ändå vara en person med hyfsat koll? Eller liksom?
Ja, alltså hon äger ju en bokhandel, så att om hon ska kunna någonting så är det olika sorters böcker.
Ja, jag vet inte. Vi får gräva lite i det. Se om vi hittar...
Väldigt spännande.
Kan begära ut någonstans från dagboksanteckningarna.
Exakt.
Jag vet inte heller vad de skulle bevisa någonting. Jag kommer inte ihåg vad resonemanget var. Det var någonting att Malmö stad borde titta på dem.
Ha anlitat något annan.
Vad som har hänt egentligen. Eller något.
Ja, just det. Ja, precis. För att de misstänker att Malmö stad... De driver det här rättshaverist... caset att Malmö stad ska ha vetat om att Särneke
var på väg ut. Aktivt upphandlat med någonting som kommer gå i konkurs för att straffa småhandeln på Fridhem.
Ja, alltså det kan vara så att jag läste in lite för mycket i den här texten, mer än vad som stod där.
För det är en riktigt konstig tanke.
Men det är ändå någonstans det som jag har läst.
Ja,
om det är sant så är det jävligt fett. Det är en typ av big brain politics moves som man inte är van vid i en svensk kommun.
Om det är så, då fattar man ju att Schönis kommer att lämna kommunen efter nästa val, för då har han liksom gjort sitt.
Ja, exakt. Jag skrämde bort de sista moderaterna. Jag fick dem att lämna.
Men
på
grund av
trafikhaveri.
I den här insändaren, den här senaste insändaren, jag kan inte minnas att jag tidigare har sett som tydlig referens till storstadspaketet i den här konflikten.
Just.
Nej, det förvånade mig också.
Och det känns ju som att allting knyts ihop här på något konstigt sätt. Det är byggarbete och sen är det kritiken mot superbussarna.
Ja.
Det hänger ju ihop. Alltså, för det finns ju någon typ av bakomliggande allmän... Alltså att kritiken egentligen handlar om det här storstadspaketet. Ja, för är inte storstadspaketet att Malmö stad får en massa pengar?
Ja.
Malmö skulle ju fick en massa pengar för att bygga en massa bostäder, bygga nya busstråk. Mm. Det är väl de stora sakerna. Och sen, man förstår ju varför det här är en röd flagga. Alltså, 27 000 bostäder, 4 busstråk anpassade för superbussar. Samt 3 elbusslinjer. 3 mil nya cykelbanor. Och mer pågatåg till Lomma. Och vi vet hur lite Lomma tyckte om att få pågatåg.
Just det.
Vi vet hur lite Fridhemstorgarna tycker om att få superbussar. Jag vet inte Jo, just det. Det är de som handlarna på Södra Förstadsgatan hatar att det ska bli 3 mil cykelbana på Södra Förstadsgatan.
Vilket låter toppen.
Precis. Jo, Sverigedemokraterna avskyr att det ska bli 27 000 nya bostäder.
Mm, just det.
Så att alltså, allting... Det var bra att du såg det, för att jag håller med. Man förstår att det är det här som ligger i botten.
Men det är det inte
det
bara...
Det är ett sånt projekt som är liksom... Det är som att det är regeringen.
Mm.
Regeringen har pekat ut Malmös småborgerliga och bara... Ja. Nu ska
fuck
vi
you.
Fucka er. Allt era värsta mardrömmar ska besannas. Ja,
men är det inte bara att Malmös småborgerlighet, vad heter det, har blivit mer politiskt organiserad? Alltså att de hade en spontan reaktion när deras hem blev byggarbetsplats. Sen har den frustrationen har omvandlats till en större politisk analys mot storstadspaketet. Är det inte det det handlar om?
Ja, det är ju ett klassmedvetande i vardagen. Ja,
att det är en framgång för Malmös borgerliga politiker att de äntligen lyckas samla ihop det här till en systematisk kritik. Där fick ni till det. Snyggt.
Ja, alltså det
här är för övrigt 100% vad de själva tänker. Vill jag bara föra till protokoll.
Det tror jag faktiskt.
Det är också typ sant, tror jag.
Ja, ja, precis.
Men jag vill prata om en sista grej, och det vill jag prata om fort, för att nu har vi suttit ett gäng minuter. Centerpartiet har gått ut och föreslagit att Malmös skolor ska ha ett strikt embargo mot den kinesiska chattbotten DeepSeek. Har ni läst om det här?
Mm.
Ja, mycket översiktligt.
Mm, det triggade mig. Inte bara för att jag är ett stort fan av Kina och kinesisk kultur. Utan kanske framförallt då jag är en stor skeptiker av chattbottar. Jag använder ChatGPT nästan dagligen till mycket, mycket specifika grejer, som alltså är funktionen jag matar den med text, jag får annan text som är pyttelite annorlunda. Centerpartiet i Malmö går ut och är så: DeepSeek borde inte få användas i Malmös skolor, för att den bara vägrar svara på frågor om vad som hände på Himmelska fridens torg.
Mm.
Vilket för någon som inte har använt såna här liksom funktioner så mycket kan framstå som ett väldigt rimligt resonemang. Det borde väl rimligtvis vara dåligt att en chatbot inte kan svara vad som hände på Himmelska fridens torg. För att någon som vill veta det borde ju få veta det. Men då vill jag bara säga, om du använder en chatbot för att få veta vad som hände på Himmelska fridens torg, då borde du få ditt datakörkort indraget. För mig är det inget problem att en chatbot svarar. Det vill inte jag prata om. Eftersom att jag som en tänkande människa vet att det är inte här jag borde fråga den typen av viktiga och svåra frågor. Utan den borde jag fråga människor i form av Wikipedia exempelvis. Eller en bok av en författare. Jag kan kolla upp vem det är. Det är sinnessjukt att vara så. De här bottarna som typ inte kan räkna. De kan liksom inte multiplikationstabellen. De borde vi fråga om faktafrågor. Om de inte vill svara, då borde vi inte använda dem. Det är en djupt oroväckande tendens det här jag har hört om, att man på skolor i det här landet mer och mer använder ChatGPT för att göra olika sådana, fråga den om olika saker och ha som samtalspartner. Jag kan respektera att man så är så, det är kul att använda ny teknik och det är ett bra sätt att engagera elever, men då ska du ju liksom mata den med någonting och sen be den göra någonting med det du matat den. Du kan inte bara öppet fråga vad händer på Himmelska fridens torg.
Det kan inte vara sant att man använder typ ChatGPT och motsvarande i skolan till att va?
Jag tror att det är chockerande vanligt.
Till att inhämta kunskap om olika saker. Det kan man väl inte göra.
Jag tror det är ganska vanligt.
Man kanske inte ramar in det riktigt på det sättet.
Mm.
Nej.
Det är svårt att veta hur det är, men jag skulle tro att det uppfattas på det sättet.
Mm. Det är ju...
Av vem då?
Alltså, eleverna till
av eleverna.
Ja, okej då. Men de vet väl inte.
Och jo, kanske, det är det här som kanske också lite av lärarna, eftersom lärarna inte heller i alla fall inte heller vet hur det fungerar.
Nej, vilket inte är så konstigt. För det är en jävligt nördig och konstig grej att bry sig om. Mm. Men det är därför man borde egentligen... Om jag var 4 i det här landet, då hade jag varit så... Nej, syssla inte med chattbottar i skolan. Det är dumt.
Fan. Jag hoppas ändå att de flesta typ lärare
har kan en kritisk det. Inställning.
Ja.
Men absolut.
Spontant så låter det ju som att DeepSeek är mer sympatisk än den chatbot jag använder nästan dagligen, alltså ChatGPT. För när jag frågar ChatGPT vad som händer på Himmelska fridens torg, då får jag ett svar som är helt omöjligt att veta om det är sant eller inte. Det kan lika gärna vara hallucination, för de här bottarna vet ingenting. De bara gissar. Mm. Det är en rent statistisk modell för att gissa saker. Inget annat. Det är inte en AI egentligen. Det är liksom en gissningsmaskin. Då tycker jag att det är mer sympatiskt att DeepSeek bara är så, nej, 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 ordförande tycker inte att jag ska prata om det, så jag gör inte det.
Bra.
Man kanske i så fall mer önskar att den skulle vara så hela tiden.
Ja, absolut. Men då får du ju problemet att då funkar de ju inte.
Nej, nej, absolut. Alltså,
när de är under premisserna, du får inte gissa. Då bara ger de ingenting tillbaka.
Absolut.
Det blir en sån rolig Isaac Asimov does not compute situation. Liksom. Ja,
nej, men precis.
Jag går emot mina grundläggande direktiv.
Anton får inte din röst.
Nej, jag har ju också börjat hänga på det kinesiska Instagram-plattformen Xiaongshu. Kallas okay. Red Note på Google App Store och Apples App Store. Kan varmt rekommendera.
Okay.
Där får man heller inte posta om Himmelska fridens torg. I det fallet kan jag känna att det är lite mer konstigt. För vi är människor, vi borde få prata om Himmelska fridens torg. Det är bara robotarna som inte får.
Är det där välkommen till Malmös första sociala medier konto kommer till?
Det är sjukt, det är så mycket innehåll på den appen som bara är så, här är en kille som bara är elak mot en apa. Varför är han det? Det är liksom, men det är inte så grovt att det är djurplågeri, utan det är på riktigt att det är någon som är elak mot en apa.
Man bara blir lite illa berörd.
Nej, alltså jag blir jätteilla berörd, för att det är väldigt inte okej att vara elak mot djur. Men de är liksom inte, det är inte någon som slår dem, utan det är så typ att de retar dem. Om aporna var människor så hade de blivit jätteledsna. Nu blir de bara lite förvirrade.
Det är den sortens content vi kommer att producera.
Nej,
på det här första.
Nej. Nej, där går min gräns. Jag är beredd att göra mycket, men inte vara elak mot djur.
Bra. Ja. Är det bra för idag?
Det är bra för idag.
Ja.
Vi ses om en månad.
Det gör vi.
Adjö.
Hej, hej.
Dirty old town.
Och härmed så säger jag bye bye.